Det är onsdag den 3 april och det här är Börslunch.
Och dagens avsnitt den ägnar vi helt åt skogen, det gröna guldet. En stabil basindustri som alltid levererar och vars produkter alltid efterfrågas oavsett konjunkturcykler eller finansiella vindar.
Men som har kämpat med stigande energikostnader och försvagad lönsamhet de senaste åren. Hur står det egentligen till med svensk skogsindustri och vilka aktier har framtiden för sig? Jag heter Magdalena Kowalczyk.
Och jag heter Jonas Malmborg.
Och vi välkomnar med stor glädje Christian Kopfer från Handelsbanken och Johannes Grunselius från DNB. Jag vill bara börja med att kontrollfråga, Johannes. Vi pratade ju lite om energipriser och huruvida stigande energipriser har påverkat skogsindustrin. Och du var inte helt, det var inte så enkelt.
De flesta moderna industrierna i bland skogsbolagen har ju då investerat i sina processer, vilket gör att de faktiskt är i någon form av nettobalans när det gäller el. En del av dem är till och med stora nettoproducenter av el. Så att ja, för kanske 10 år sedan så var stigande elpriser en direkt ökad kostnad för många av de här industrierna eller plantorna. Men så är det inte längre, för de flesta i alla fall.
Men ändå, förutom energipriserna, så det råder krig i Europa och vi har haft hög inflation. En öppen fråga. Hur mår de svenska skogsbolagen? Vad säger du, Christian?
De har mått sämre än man brukar göra i en lågkonjunktur, av olika skäl. Men så att säga, överlag så är många av dem mår ganska bra. Man har lyckats med att fixa till sina balansräkningar betydligt de senaste åren. Med något kanske undantag, men överlag så är man i betydligt bättre skick och röstar inför sämre tider, de som vi hade, än vad man varit tidigare, ska jag säga.
Men 2023 var ett tufft år.
Absolut då.
Varför?
Ja, men lite olika saker, men det var så här, någon form av nästan klassisk margin squeeze i den här industrin. För det man inte får glömma är att den tyngsta kostnaden för den här industrin då, det är massaveden eller sågtimret. Och det var väl upp från höga nivåer, någonstans kanske 10-15 uppemot 25%, för det är väldigt regional prissättning i Sverige. Rejält upp på de här priserna. Samtidigt som det var då kraftfulla tapp på packaging-sidan. Väldigt mycket liksom går mot konsument. Så i vissa av de här fickorna som är viktiga så har vi kanske 20-25% volymtapp, i alla fall i första halvåret gör vi er. Det är jättemycket. Och plåd är total stopp i byggkonjunkturen. Så det var lite av en perfekt storm här som slog negativt.
Trista utmaningar, onekligen. Men hur har bolagen tacklat de här utmaningarna? Är det du nämnde att fixa till sina balansräkningar. Är det en managementfråga eller... Vad är det som har gjorts lite mer konkret?
Nej, men man ska komma ihåg att basindustriella företag de är i mångt och mycket exponerade mot så att säga, exogena faktorer. Det handlar om valutor. Det kan man i och för sig jobba med hedgar, vilket många av dem gör. Men man är väldigt exponerad mot vissa faktorer som man inte kan påverka, ska man säga, eftersom mycket av deras produkter också är sätts på europeisk marknad och i vissa fall globala marknader. Så.
Det man kan påverka då?
Ja, men man jobbar med det. Och flera av dem, om man tar bilder, exempelvis jobbar ju väldigt mycket med att få ner sin kostnadsbas. Stora Enso jobbar med liknande projekt och så vidare. Va? Så sen finns det vissa bolag som har en stark, som jag ser det, en stark utgångspunkt från början. Holmen, SCA är väldigt välskötta bolag i grund och botten från början och har inte den typen av så att säga, nödvändiga kostnadsbesparingar att göra. Men det finns ju vissa faktorer som de kan jobba på, de här vissa av bolagen.
Vi ska titta på hur de här olika förutsättningarna och strategierna återspeglas i deras kursgraf. Vi tittar på skogsbolagen, de fyra största då, SCA, Stora, Holmen, Billerud, hur de har utvecklats på 5 år.
Ja, SCA är väl i princip på index, medan Stora Enso är under. Och Billerud är ingen glad historia. Minus 20% ner på index. Reflektioner på det, Johannes?
Nej, men en uppenbar reflektion är att både SCA och Holmen är mer bakåtintegrerade i egen skog. Så det är en strategisk jättenyckel för de här bolagen. SCA är kanske ännu bättre positionerat än Holmen i termer av att alla enheterna ligger i norra Sverige. Där vedpriserna är regionalt billigare än i så att säga, rikssnittet, till exempel. Tittar vi på Holmen, de har gjort det väldigt, väldigt bra, nästan utmanat så här, nationalekonomiska teorier lyckas hålla extremt bra marginaler i en tuff affär då, med grafiska papper. Så att väldigt välskött bolag. Stora har gått med på en expansiv linje, investerat väldigt mycket. Gjort ett förvärv 2023, dålig timing i ett packagingbolag i Holland till exempel.
Just, och vi ska titta på motsvarande kursutveckling på ett år tillbaka. Även där väldigt varierande historia. Billerud fortfarande ner, Stora Enso upp, SCA upp. Ja, inte jättemycket över index.
Nej, jag tycker Johannes har väldigt bra poänger här. Definitivt vad som skiljer de bolagen åt. Man kan lägga till också med SCA Holmen att de har båda en stor exponering, en bra fokus på det man kallar för förnybar energi. Johannes var inne på innan. SCA är i princip självförsörjande på energi. Holmen är något åt det hållet. Så de är väldigt bakåt integrerade, som Johannes sa. Det stämmer väldigt bra. Sen har ju då Stora Enso äger mycket skog i Sverige. De har ändå, om man tittar på helheten i den gruppen, så har de ändå ganska stor, är de ganska mycket exponerad mot ökade priser på råmaterialet, massa ved och timmer ju. Och det har ju verkligen Billerud, framförallt då efter man sålde ut sin sista
skog.
Ja, sin skog, ja. Mm. Ja.
Om vi zoomar in lite på Stora Enso, som namnet antyder, svensk-finskt bolag. Förra året så minskade omsättningen med 20%. Nu vet inte jag vad branschsnittet var, men det är ganska mycket. Varför var 2023 extra tufft för just Stora Enso?
Man är väldigt exponerad mot till exempel sågade trävaror och ännu mer då tiltade mot, kallar det för, byggmaterial egentligen. Inte så mycket do it yourself utan korslimmat virke och såna här saker. Sen har man säkert, en del av förklaringen är säkert liksom strukturell karaktär, att man faktiskt har stängt massa enheter och rensat i företaget helt enkelt, så att en del av det
stora förluster kostnader
för det, men man har stängt ett gäng stora anläggningar under 2023 då. Så det är en del av förklaringen, liten förklaring kanske, att de är rätt så valuta påverkade de här bolagen så att säga. Sen jobbar de alltid med hedgar och Stora Enso rapporterar i euro och har mycket enheter i Finland och övriga Europa, medan SCA Holmen är liksom väldigt Sverige, eller bara Sverigetunga när det gäller sina anläggningar.
Precis som du sa, Johannes, så nytillträdde vd:n Hans Solström sjösatte sitt omstruktureringsprogram. Det var väldigt många enheter som stängdes och fler som fick gå, totalt 1100 personer. Kommer vi få se resultat av de här kostnadsbesparingarna under 2024?
Ja, det kommer komma löpande. Jag tycker han har varit väldigt tydlig med att i princip att det inte finns några heliga kor, om man ska uttrycka det som, i Stora Enso. Kan han i princip villig att ta till de medel som behövs för att göra bolaget mer effektivt. Jag tycker inte den gamla vd:n gjorde något dåligt jobb faktiskt, utan var ju faktiskt förvånad över hennes att hon fick gå där. Men nu är det som det är. Och jag tror egentligen det enda som verkligen är som man kallar för heligt då, jag tror inte man ska släppa skogen. Den tror jag den är en kronjuvel i Stora Enso. Den kommer att låta vara. Och förmodligen kommer de säkert också energitillgångarna i Finland som bra tillgångar, skulle jag kan tänka mig. Men annars så tror jag man ser ganska så pragmatiskt och osentimentalt på sina tillgångar, precis som Johannes var inne på. De har stängt ner det som är dåligt presterande enheter, va? Som man inte tycker håller måttet, kort och gott.
Är det turnaround case?
Ja, i någon mening, men jag tycker framförallt Stora Enso ser intressant ut på att de har ju väldigt stor exponering mot industriella skogsprodukter. Och det ser vi. Vi gör ju åsikten att de har bottnat ur och de är på väg upp. Sen kommer det alltid kanske vara tre steg framåt, någon steg tillbaka. Det kommer inte gå upp varje vecka, varje månad, men de är på uppåtgång. Det är cykliska produkter. De har varit nere på botten och på väg upp, och det är Stora Enso med vissa andra bolag också väldigt exponerade mot.
Jag kan bara flika in där också att han är väldigt inne på att man säljer anläggningen i Kina, den här Beihai-tillgången. Då. Så bolaget har väl ett EV-värde på, kan det vara 12-13 miljarder något sånt, euro. Och den enheten har ett bokat värde då på ungefär 1 miljard euro. Det vet vi från rapporteringen. Och det är väl ett löfte från hans sida att den ska säljas i överskådlig tid. Sen kan jag tänka mig att de kommer göra andra saker, exempelvis avyttra ett av massabruken i Latinamerika. Men som Christian är inne på, det finns nog inga heliga kor i det här bolaget, förutom skogen då, som ingen egentligen vill släppa på. Om man äger skog vill man inte släppa på den tillgången.
Nej. Innan vi släpper Stora Enso, vad har ni för riktkurser på bolaget? Vad tycker ni att en aktie liksom ska kosta innan det är läge att sälja stora.
Nej, men vi har 16 då, euro, haft ett litet tag, men det är lite speciellt läge och vi kanske kommer in på det. De är väldigt exponerade mot massapriserna som är på väg uppåt nu, tror vi då. Så att det går ganska lätt att se en ytterligare potential över 16 euro, men som vd:n pitchar in Stora Enso, så är väl deras skogstillgångar värda nästan någonstans 10 euro per aktie. Mm. Så den är inte värd jättemycket mer än bara det bokförda värdet då på skogen.
Christian, 16 euro.
Ja, vi ligger lite norr om det. Men på Handelsbanken har vi 3 års riktkurser. Jag tror, Johan, ni jobbar med typiskt 1 år, och det är inget fel med det. Utan det är lite olika metod bara. Mm. Så jag tror vi ligger på 19 euro, om jag minns rätt. Här. I riktkurs på Stora Enso. Så lite mer då, men det är samtidigt på lite, det går ju lite mer tid. Så det hänger väl ganska bra överens med de 16 på 1 år.
SCA hade ju också ett tufft år, dock inte lika stor omsättningsminskning, 10% i skillnad från Storas 20.
Ja.
Hur kommer det sig?
Nej, men igen, vi får komma in på skogstillgången då, som typ är 1/4 av kanske vinsten i bolaget, och det är väldigt stabilt. Och där hade man ju då det lustiga med fjolåret. Det var stigande vedpriser men fallande liksom outputpriser på skogsprodukter. Och det är väldigt sällan vi ser den kraftiga förändringen, liksom att när råvaran går upp och priserna går ner. Så att de var väldigt, väldigt gynnade av att sitta med den affären som är väldigt unik av skogen. Det är väl huvudförklaringen. Sen är de ett bolag som är imponerande när det gäller liksom var ligger de på kostnader, vilket reflekteras i vad är deras intjäning, vad är deras marginaler mot industrikonkurrenter. Så även om deras så att säga, vinster var nedtryckta, så var det mycket, mycket värre för konkurrenterna. Då. Mm.
Ja. Så stor andel skogstillgång, men också lite råvaruförädling industriell. Är SCA rätt värderat nu? Hur stor andel?
Tematiskt så tror jag att det är få bolag som är så bra som en SCA faktiskt över tid. Och, ja, men de sitter ju med flera procent av Sveriges landyta, så det finns liksom olika sätt att kapitalisera på det här med framtida vindkraftsparker och annat. Och sen tror jag det att alla är överens om att skogsprodukter behövs i framtiden. I mitt tycke då, så finns det väl ingen plats som är så bra att producera skogsprodukter som i norra Sverige eller Finland. Då.
Vad säger Christian? Har du någon riktkurs på SCA som du vill dela med dig?
Ja, men vi gillar SCA. Vi brukar säga att det beror lite på vad investeringen vill ha för typ av bolag och exponering på typ av aktie. Så kan man välja antingen maximal avkastning eller att titta mer på kvalitativa aspekter. Och jag delar Johannes åsikter fullt ut här att SCA är ett väldigt högkvalitativt bolag med väldigt bra position på på kostnadskurvor och är otroligt bra integrerat. Så väger man ihop så här avkastning risk eller avkastning kvalitet kan vi säga, så tycker jag SCA skulle vara jättebra. Sen gillar vi, jag tycker man ska ha exponering mot skogssektorn generellt eftersom vi nu har passerat botten och är på väg upp. Mm. Men vi tycker det finns fortfarande kvar en del kvar att klämma ut i SCAs aktie upp mot 190-200 kronor eller något sånt där, tror jag kan kanske komma.
Står det 161 idag?
Ja. Så vi sitter kvar där.
Det finns en ganska bra uppsida.
Ja, men hyfsat. Men det är bra kvalitet i det bolaget. Sen tror jag att det finns mer uppsida i typ en sån aktie Stora Enso, men det är fullt naturligt också med tanke på att de har mycket mer exponering mot industriella produkter och mindre mot skog.
Ja. Och precis som vi har varit inne då, vi kan ju inte låta bli att prata om massapriset. Vi ska titta på en graf över massapriset över 7 år tillbaka är det. Kan ni bara lite snabbt förklara softwood och hardwood? Vad betyder det?
Nej, men softwood är vad vi gör typiskt i Norden. Om jag har rätt så är det väl tall och gran. Medan hardwood är eukalyptus till exempel, som är den stora volymen i världen, men även i Sverige då björk. Mm. Så man använder till lite olika saker. Hardwood går mer till hygienprodukter och softwood går egentligen mer till det slitstarka fiber som går till exempel till mjölkkartonger.
Okej, okay. Det är ju, de följer varandra, men det är ganska stora svängningar. Mm. Vad är det som styr massapriset?
Ja, det är klassiskt utbud efterfrågan såklart. Så är det ju, men det, jag ser ju det som någon form av råvaruprodukt. Och det är, så du kan ju titta på koppar eller zink eller olja eller vad som helst. Så är det ju typiska råvaruprodukter. Och, så det är det klassiska. Vad är det för, hur ser utbuds- och efterfrågebalansen ut? Och ibland så har det lite mer utbud och så har det lite knäck på konjunkturella på efterfrågan, och då går det verkligen snabbt söderut. Du märker ju så fort du får lite överskott på pappersmassa, ja, framförallt i Kina, brukar ju vara den marknaden som känner av det här först, så får vi rätt snabba kass. Så det brukar vara lite så här hisse ner och lite trappa upp. Mm. Så jag är faktiskt lite förvånad över att det har gått så snabbt upp här på de här månaderna i år. Men det är kul att se. Jag är inget för att jag är emot det. Men jag är lite förvånad över farten i uppgången i Europa på massapriserna.
Är det stor skillnad på hur de olika bolagen är exponerade mot massapriset?
Ja, men så är det onekligen då. Du har en SCA till exempel.
Det har vi till och med en graf på, ja, faktiskt.
Ja, det där är ju förpackningarna, va?
Ja, det där är en
det är förpackning.
Annan
graf. Ja, vi har inte... Ja.
Men jag kan inte försöka förklara det.
Vi tar det verbalt istället.
Lite förenklat så har du en stor Enso då, som har någonstans 2 miljoner ton nettoexponering massa. Du har SCA på ungefär 1 miljon ton. Mm. Du har UPM då, som har mest massexponering i volym nu på 3 miljoner ton. Det är de tre spelen. Sen har du Metsä Board som kanske har 600 000 ton eller något. Men man får ju liksom då sätta det i förhållande till vad är bolagens värderingar och i förhållande till andra vinster och liknande. Men det är väl rimligt att här och nu så får du mest exponering mot massa priset upp och ner på en stor Enso. Kanske följt av en UPM.
Och värst utsatta är då Billerud, eftersom man inte sitter på egen skog, eller?
Ja.
Inte på just pappersmassa, nej. Utan jag tänker, de har ju störst exponering mot, eller ska man säga sämst exponering kan man säga, mot skog, med råmaterialet skog. Mm. Men pappersmassan är ju Billerud typ balanserat väl. Mm. Kan vara lite plus minus något år och så vidare. Nej, de är ganska oexponerade just mot pappersmassa.
Okej, okay, okej.
Okay. Så du tänker att pappersmassan går upp eller går ner, det kommer inte hända egentligen så mycket på Billeruds vinst då.
Men låt oss titta lite på hur pappersmassapriset bland annat slår mot affärerna. Mm. Vi har en graf här med olika EBITDA-staplar.
Där har vi rörelsemarginalerna för de olika bolagen.
Precis.
Har vi tagit in några andra också som kanske är obsoleta i sammanhanget. Men...
SCA och Stora i all ära, men ändå högst konsekvent och stadig marginal är ju ändå Holmen. Mm.
Vad har Holmen gjort som är så bra över tid här?
Johannes var inne på det innan. Jag tycker man har skött deras, det man kallar för paper. Nu har man slagit ihop två affärsområden, paper och board. Och nu heter det mer board än paper då. Men det som var paper tidigare och liksom är fortfarande paper, det är det man kallar för grafisk papper. De har ju mycket böcker och så vidare, va? Det är som att det är affärsområdet som normalt sett har det väldigt svårt genom åren. Och det är så här, sjunker med 5-6% efterfrågan varenda år. Va? Jag tycker Holmen har gjort det otroligt bra. De är ju väldigt flexibla i sin pappersdel. De klarar av att stänga av och sätta på den igen med väldigt kort varsel egentligen. Och de jobbar ju med den också mot elnätet. Mm. Så de är kvalificerade för frekvensstabiliseringstjänster mot Svenska kraftnät. Och det är en extra intäkt för paper där. Jag tror den hamnar där i det affärsområdet. De är jätteduktiga. Den sticker ju verkligen ut och de kör ju den businessen på... Du har 90% kapacitetsutnyttjande mot branschen i övrigt i Europa som ligger på, jag vet inte, under 50% eller något sånt där, eller ännu lägre.
Kanske inte så illa, men inte långt därifrån.
Runt någonstans där i krukorna.
Mm. Hur ser du på Holmens position för framtiden, Johannes?
Nej, men de har ju den här fantastiska strukturen med den egna skogen och välskött. Så att jätteimponerande bolag. Sen är det vi aktieanalytiker då, och sen kan jag tycka att de är lite för dyra i förhållande till annat i sektorn. Men jag förstår varför många förvaltare väljer dem. Mm. Men jag tycker att man vill gärna ha en kittlande värderingsuppsida när man tittar på aktier.
Vi pratar om att det här är cykliska bolag, men det finns också liksom stora samhällsstrukturella förändringar som talar för de här bolagen, speciellt i Europa, ja. Där EU vill fasa ut fossilt plast och in med pappers. Mm. Ja. Vilket av de här bolagen i Norden, Skandinavien, är liksom bäst positionerad för denna stora strukturomvandling? Vad säger du, Christian? Vilka är duktigast på livsmedelsförpackningar?
Just livsmedel, alltså det man kallar för liquid packaging board på engelska, det har ju två stora spelare i Billerud och Stora Enso. Mm. De är stora på detta. Ja. Och de får ju, vad jag har förstått i vart fall, ska säga, min tolkning då är att man har fått igenom stora prishöjningar redan på början på året. Mm. Så det kommer att ge resultat här. Men de är två duktiga spelare på de förpackningarna. Mm. Och där hittar vi exempelvis inte Holmen eller SCA.
Nej, men jag håller med om det. Och det är lite intressant om man tar liquid packaging, både de här andra kartongkvaliteterna. Där har bolagen liksom varit väldigt disciplinerade, verkar som, att hålla priserna ändå. Så man har liksom inte släppt på det, utan problemet har varit volymtapp. kanske 20% volymtapp eller någonting, 15 under hela 2023 mot 2022. Och alla indikationerna är ju att orderingången nu på de här nischerna är på hälsosamma nivåer igen, typ där de låg någonstans för kanske i början av 2023 innan den här brutala nedgången.
Vi ska alldeles strax knyta ihop papperspåsen, men ni får inte gå härifrån utan ett case. Ja. Johannes, du tyckte att Stora Ens var intressanta, men när jag bad dig välja liksom en köpkandidat, då valde du ett finst bolag.
Ja. Nej, men jag vill lite lagd åt kvalitet, värdering, och då kommer UPM väldigt väl ut. Och framförallt att det finns väldigt mycket, så att säga, självhjälp i det här caset. Men lite förenklat, ett bolag med så att säga, ett market cap på 17-18 miljarder euro. Så här, de taktade Q3 Q4 på en årstakt på 1,5 miljarder euro. Och bara för att förstå hur mycket självhjälp de har, så har de investerat massivt i Uruguay, 3-4 miljarder euro. Mm. Över några års tid, och nu är det skördetid på det här, så nu rampar man upp det där. Så det där kommer ge dem, säg 600-700, de har investerat i kemianläggningar i Tyskland, kommer ge dem 200. De säger att de är världens näst största producent på etiketter. Okej. Där har man 70% kapacitetsutnyttjande, de volymerna kommer tillbaka. Så det är ganska lätt att se på de här tre komponenterna att men vänta lite, det här bolaget kan ju snart göra 3 miljarder EBITDA. Okej. De har ganska låg skatt av olika anledningar, de har lite investeringsbehov. 12% free cash flow yield kokar det här ner till.
De gillar verkligen nu.
Du gillar verkligen.
Ja, nej, men det dissekerar man bolaget så blir man imponerad. Så det är mitt tips.
Christian, en aktie på väg.
Ja, men exakt. Men en bra engagemang där, UPM.
Ja, får man säga.
Det gillar vi starkt. Men jag har väldigt stor ens av dem. Det är ett bolag som har haft det otroligt tufft. Gjorde förlust här, tror jag, ett par kvartal i alla fall. Eller i alla fall minst ett kvartal förra året. Jättetuff utveckling. Nästan allting gick emot. Kostnader gick upp, volymen gick ner, priset gick ner. Så ett trippelsmäll. Lite grann omvända här. Priserna kommer upp, kostnaderna på mycket kommer ner, volymerna kommer upp. Den aktien har jättebra potential. Jag tror jag blir en vinnare 2024-2025.
Det får bli sista ordet, tycker jag.
Det håller jag med om. Vi är tillbaka igen på fredag, som vanligt. Och vad ska vi prata om då, Jonas?
Jo, men då blir det en annan svensk börsklassiker. Det är omdebatterade, ibland utskällda H&M som vi ska dissekera och diskutera då. Se oss igen då.
Missa inte det. Hej då!
Tack.
Hejdå.